Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Lyssna på Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Kära lyssnare, välkommen. Jag heter Agneta Danneberg och till det här 31 avsnittet bjöd jag in ultralöparen Sofia Sundberg, tränaresset och tidigare triatleten Jeff Frydenlund och löpteknikgurun Fredrik Silén. På Instagram tidigare i höstas såg jag att Sofia verkade supernöjd över ny träningsplanering och jag blev förstås nyfiken. VM i 100 km i slutet på november var målet då och hon kände riktig medvind i träningen. Några av de som hjälpte henne att tvika formen var just Fredrik och Jeff. Så vad är det Sofia har gjort annorlunda? Och så vill jag förstås höra lite generellt om vad man på alla nivåer kan tänka på om man vill se över sin träningsplanering för nästa år. Varsågoda, mycket nöje! Varmt välkomna till Löparsnack!
Tack!
Kul att ha dig här! Traditionellt för löpare är det väl det här någon slags uppbyggnadsfas?
Ja, man brukar göra sina sista tävlingar kanske i oktober, september och oktober, och sen tar man några veckor eller ett litet tag och vilar. Och sen vinters, det finns ju inga tävlingar direkt nu, utan nu är det bara att komma igång och få bygga upp kroppen styrkemässigt och uthållighetsmässigt och allt.
Men nu när du har 3 veckor kvar då till VM, hur är den här veckan då?
Ja, den här veckan är vidrig. Det är nog en av de tuffaste jag haft på länge, men det blir som en sista riktigt hård vecka nu, sen lite lättare nästa och sen. Men jag funkar rätt bra och tränar ganska hårt in i det sista.
Men kan du definiera hårt för en sån här mjukis solskenslöpare som är då?
Ja, alltså nu har jag ju dragit ner på antal kilometer i veckan från tidigare då jag legat runt 20 mil i veckan. Nu är det betydligt färre, men det är ganska många långa hårda pass. 50 kilometer som gäller den här veckan.
Och hur fort är det?
Ja, det är olika. Nu jobbar jag ju på puls här. Så att farten kan bli... Det beror på vad jag är för dagsform och väder och allt möjligt. Så det är väldigt olika.
Mm. Jag hörde rykten om att du var på ett träningsläger här nyligen och sprang 4.15 fart 4 mil.
Nej, vart har du hört det?
Men fort går det.
Jo, men det gör det. Det har gått fortare nu på slutet än vad det gjort tidigare i alla fall.
Om man nu vill passa på att se över sin träningsplanering och inte bara skriva träningsdagbok då, som jag brukar göra. Utan verkligen tänka, okej, 2017 har jag ett mål i juni. Vad rekommenderar ni att jag börjar med?
Alltså, har du målet klart för dig, va? Då är det dags att börja räkna baklänges från juni och till nu då. Och vill du göra en riktig periodisering, då lär du ju ha, som Sofia nu, de sista tuffa veckorna. Ett par veckor innan. Du lär ha någon form av toppningsveckor innan den här riktiga... helvetesperioden, så lär du ha en period av specifik träning och sen räknar man sig bak till idag då. Och idag borde vi befinna oss i någon slags uppstart då, som sagt. Ja, både för löpare och de allra flesta sommaridrottare så borde det vara samma sak.
Mm. Och just till alla då som skriver träning som dagbok så tycker jag det är viktigt att man funderar på varför man gör det. Gör man det för att man ska lägga upp det på någon sån här löparforum chattaktigt och visa sina kompisar hur mycket man tränar? Eller för att jag sen ska kunna sitta en söndag när jag inte har någonting att göra, eller jag skulle egentligen göra någonting viktigare så kan jag sitta och titta att oj, titta, då tränade jag så här mycket. Där ser man. Och istället faktiskt ha den till någonting. Det är väldigt många som skriver träningsdagbok. Och frågan är ju, vad har det tillfört din löpning? Det kan man få göra det i alla fall. Man tycker det är roligt att berätta för kompisarna. Men man kan ju använda träningsdagboken till rätt mycket bra grejer. Men det är väldigt få som gör det. Bland de som skriver träningsdagbok.
Och hur skulle man använda det då?
Ja, om vi till exempel, jag skriver ju aldrig träningsdagbok någonsin, ever. För jag är ju bara spontanlöpare mest, men kan vi fråga en sån som Sofia till exempel, som är ju professionell löpare och har för träningsdagbok upp, ja, gissar jag.
Ja, både ja och nej. Mm. Nej, men jag har blivit lite bättre nu. Tidigare var den här att man skrev när det gick bra och inte när det går dåligt. Och det kanske är då man behöver den för att kunna titta tillbaka. Så att, men kan man använda den på rätt sätt så är det ju väldigt bra. Men som Fredrik säger så är det ju mycket bara för att kanske jämföra eller lägga upp på någon sociala medier eller någonting. Mm. Men det är alltid lätt att hoppa på den när det går lite tungt. Mm. Man vill se de här positiva resultaten.
Mm. Men skriver du då sådär hur du känns?
Ja, jag vill börja lite mer nu mer när jag
plus minus i kanten så.
Ja, nu när jag har anlitat en tränare också så har det blivit lite mer kanske för att för hans skull också och se hur man känner när man ligger på en hög träningsbelastning så är det ganska viktigt hur man mår runt omkring så
att han går in och läser.
Ja. Precis. Det hoppas jag i alla fall. Jo, men det gör.
Det är där man kan gå tillbaka och se om man får någon skada eller att det händer att liksom det blir en svacka eller olika saker, då kan man gå in och kolla och se att ja, det kanske var lite för hårt helt enkelt. Här låg jag väldigt högt i puls trots att farten kanske inte var riktigt så hög. Vad är det som har hänt? Vad kan jag göra bättre till nästa gång? Och se då just både när det har gått bättre än vanligt eller när det har gått sämre än vanligt. Vad är det jag har gjort egentligen då? Mm. Hur mycket vilade jag innan det gick sämre eller innan det gick bättre? Det kanske var så att jag drog ner på träningen faktiskt. Sen så kom den här perioden när det plötsligt lossnade. Eller att det gick åt skogen och ja, då kanske jag hade ökat. Eller så hade jag bara kört för lite hårda pass. Det kan ju också vara någonting. Så att, det är mycket det man kan ha det till att analysera.
Mm. Och de här myspassen, vi pratade lite om det innan. Sofia, du sa, jag ger mig inte ut på de där myspassen längre.
Nej, det är väl lite också vem man är. Det är klart att det kan vara skönt att gå ut och ta en morgonjogg om det är det man mår bra av. Men för min del så ger inte de passen mig någonting just prestationsmässigt. Och då hoppar jag dem hellre. Mm. Men för en person som tränar för att må bra, det är skönt, gillar att träna på morgonen till exempel, då ska man ju göra det. Mm. Men för min del så sliter de kanske mer än vad de ger.
Mm. Men gjorde du många sådana tidigare?
Ja.
Det är en stor skillnad.
Det var väl det jag gjorde. Jag tränade ju mer och på ett sämre sätt. Jag sprang för långsamt helt enkelt. För många långsamma pass. Och då blir det ju inte bättre.
Mm. Vilket då ska man tänka på att om man inte är då i landslaget. Så är det största problemet, eller ett stort problem, inte det största, men ett stort problem för många, det är ju att de springer för lite. Det är jättevanligt att folk säger till mig, ja, hur ska jag göra för att bli bättre? Jag vet inte hur jag ska göra. Hur många gånger i veckan springer du då? Ja, 2, kanske 3, fast 2 mest. Ja, men spring 3 eller 4 gånger i veckan då. Alltså det finns en ganska linjär liksom, där med prestationsökning och volym och prestationsförbättring. Det är linjärt bara. Tjoff. Träna mer. Om man är på 2 gånger i veckan nivån så är det. Ja, men ta en morgonjogg då. Lite extra. 1 eller 2 gånger i veckan. Plus dina vanliga 2 pass. Och du behöver inte springa långt och du behöver inte springa snabbt. Men gör det. Och så får de lite volym och så säger det svårt med prestationen. Men ligger man på de här sanslösa kilometrarna som en ultralöpare gör. som Sofia då, så då får man ju tänka på ett helt annat sätt då. Jag tänkte bara säga det så att ingen lyssnar på det här och säger, ja, hon sa, nej, det där med volym, det var inget bra, sa Sofia, så att jag skiter i det, jag ska bara träna en gång i veckan, men jättehårt.
Ja, man får tänka på vilken nivå man är. Ja,
men det är ju så att ju högre mål du har, desto noggrannare måste du vara med att varje gång du går ut räknas. Och morgonjoggen räknas inte för Sofia längre, det var ganska många år sedan det räknades liksom som träning. Nu kanske det är jättemysigt om man är på Hawaii och tar en morgonjogg, men ja, det får man väl göra någon semester då. Det är ju hennes jobb det här. Och det måste man ju ha klart för sig.
Och de här olika delarna som sömn, kost, är det viktigt att man för in det i träningsplanering direkt, eller ska man, kan man köra lite på känsla?
Alltså det, många har ju koll på vissa bitar, men visst tycker jag att det spelar stor roll. Sömnen är ju väldigt viktig för återhämtningen. Och det är också ett tecken på om man kanske börjar bli övertränad eller någonting, att man börjar sova dåligt. Kosten ligger ju mig varmt om hjärtat och jag älskar att se vad den gör i min träning. Och jag är ju själv väldigt noggrann med att jag får i mig tillräckligt. Och det är väl det som är, kan påverka återhämtningen också mellan träningen, att man får i sig bra näring. Ja, som timing är där, precis som med träningen, så är det bra att tajma kosten.
En del har ju kommit till en insikt att nu har jag stått och stampat här och jag får inte ut någon mer effekt, även om jag har tränat hårdare, och jag kan inte riktigt förstå varför. Då får vi börja gräva i det. Har du sovit då? Nej, ungen är uppe 6 gånger per natt. Och så vidare. Ja, men kanske vi ska börja där. Då är det ju inte så att man kan göra sig av med ungen, va? Utan då får man ju dra ner på ett träningspass i veckan till exempel. Se vad som händer där. Det är ju alltid, en träningsprocess är ju alltid en ständigt pågående trial and error. Liksom. Testa en metod, utvärdera. Nej, det funkade inte. Då provar vi något annat. Sover du för mycket? Nej, det är inte troligt. Ja, men då har vi, kanske vi måste titta på kostbiten istället. Så att det är hela tiden många parametrar att titta på. Och träningen är, det är ju det första vi har, och det enklaste vi kan korrigera. Om du lever ett vanligt liv och inte heltidsprofessionell, så har du ju en väldigt begränsad tillgång till träning då. Och i regel är det bara den du kan tumma på. Du kan ju inte strunta i att gå till jobbet för att du känner dig sliten. Och du kan ju inte, ja, som sagt, lämna bort barnet hur mycket som helst. Utan det enda vi kan jobba med då är ju träningen. Så i regel är det ju den som ryker då ifall det slutar svara.
Och man, det är ju bra att periodisera sin träning på olika sätt. Både i mindre cykler och större cykler. Men det här att en del kör kanske 3 veckor i lite stegrande intensitet. Och så tar man en liten lugn vecka. Och det kan ju vara jättebra att göra. Och speciellt om man är på Sofias nivå. För väldigt många människor så kommer livet att periodisera din träning åt dig. Mm. Plötsligt så blev barnen sjuka. Eller så fick du mycket att göra på jobbet. Eller var tvungen att göra en resa. Och då gäller det att man är tillräckligt flexibel helt enkelt. Så att, ja, men då tar jag en lugn vecka. Nu stuvar jag om här i programmet. Och sådär. För att det beror ju på då vilken nivå man är på, vad man har för mål. Ska man vinna VM-medaljer eller ha lite trevligt några gånger i veckan och slå pers liksom till, på ett lopp i sommar? Det är lite olika. Liksom. Mm.
Och där kan man ju gå tillbaka till det här med träningsdagboken igen. En träningsdagbok och en träningsplanering, en i varje hand, kan ju bli lite kontraproduktiva. Om man är som, i Sverige har vi ju en tendens av att vi jobbar hårt, vi gillar att liksom, du vet, noggranna, följer det man har kommit överens om med tränaren i det här fallet. Och har man gjort en 100% i träningsvecka, då ska det ju å andra sidan vara en 100% i träningsdagbok, va? Men då blir träningsdagboken istället till en negativ hets. Att gör jag inte det här nu, så kan jag inte föra in det i träningsdagboken. Mm. Och då måste jag göra det här även om jag inte borde. Det är något man måste jobba mycket med, alltså förstå att det som står på ett papper är kanske inte det mest optimala, utan man måste ju hela tiden ha i åtanke vart för livet mig. Det vet vi ju inte från dag till dag.
Men det kan man ju se till exempel på, finns det såna här studier på folk, ungdomar som börjar på idrottsgymnasiet. Mm. Så blir de i regel sämre efter första året i gymnasiet när de får tid att träna mycket, mycket mer. Men då är det den allmänna stressen att de väldigt många som måste flytta från hemorten. Både flytta hemifrån från mamma och pappa. Byta ort. Nya vänner. Nya lärare. Nya saker. En allmänt ganska stort press och stresspåslag på olika sätt. Vilket gör att de... Sen så lägger man på då den stressen med den ökade kanske träningsdosen som blir. Så att det är rätt vanligt med sjukdomar och ja, negativa spiraler överhuvudtaget. Så man måste alltid se till de här omkringliggande faktorerna liksom för att få det bra.
Om man tänker på de här teknikgrejerna då, som man ska få in. När under året rekommenderar man ser över det?
Nej, alltså jag ser ingen gång under året som man inte ska jobba med teknik. Alltså all träning ska ju vara med god kvalitet. Och en direkt avgörande faktor på kvaliteten är ju tekniken. Jag springer och gör massa dåliga kilometrar. Ja, tar de dig framåt eller kommer de leda till någon skada? Och det här är ju faktiskt på alla nivåer. Från elitlöpare till motionär. Löpning är en idrott som är ganska skadedrabbad. Och det är för att vi möter en stum mark ganska många gånger i minuten. Och det får vi problem med oavsett om man heter Sofia Sundberg eller precis har lärt sig, börja försöka lära sig springa. Så jag tycker teknik året runt för alla hela tiden. Faktiskt.
Och som tekniktränare måste jag hålla med om. Precis alltid, bara jämnt året runt. Varje dag i princip.
Mm.
Eller inte, fast man kan ju då, om man ska nu ha extra fokus, så är det lite grann som man kan göra med den här lite större periodiseringscyklerna. Så brukar jag rekommendera folk, det är väldigt mycket ganska tung styrketräning vid den här tiden på året. Det blir du inte speciellt snabb av och explosiv av, och så att just sen kanske det inte är det bästa alltid. Men nu kan man göra det, och det är under vintern, hösten, början på året, att verkligen sätta alla teknikdelar så gott man kan, så att det sitter riktigt i ryggmärgen och i muskelminnet ordentligt och alla teknikjusteringar man gör. Sen så ska man inte glömma bort dem liksom, medan mitt under pågående säsong. Det är bara att kolla på vilken sport som helst. Jag menar, Anja Persson har ju säkert övat jättemycket teknik när hon var som bäst i slalom. Och sen, bara för att det blev världskupptävlingar så slutar de tänka på tekniken. Det funkar ju inte riktigt så.
Men det är ju precis det jag menar med att träna teknik alltid året runt. Att det betyder ju inte att du gör 4 träningspass i veckan när du går ut och gör skipping eller någon annan vedertagen teknikövning. Utan det handlar ju om att du alltid tänker och huvudet påskruvat när du är ute och springer. Vart har jag armarna? Vart har jag knäna? Vad håller jag på med? Det är ju att göra en direkt parallell med simning. Det finns ju ingen simmare som hoppar i vattnet och bara lägger sig och vevar. Eller jo, det finns många sådana. Men när det börjar hända grejer och gå fort, ja, då finns det oftast en parallell med att individen har börjat tänka ordentligt på vad som görs i vattnet.
Mm. Men då krävs det ju att man har någon som kollar tekniken åt den. Om man inte har det.
Ja, hur gör man då, Fredrik?
Ja, hur gör man då?
Det går inte.
Det går, men det är så här. Det är svårt att lära sig en bra löpteknik genom att läsa sig till det, dessvärre. Men det är ju som precis med allting. Det finns ju en del som gör sådär att de kollar några YouTube-klipp och så bara, jajamensan, nu har jag gjort så här. Och så blir det jättebra. Och grattis till dem, kan vi säga. Men för de flesta så är det väldigt svårt att på egen hand justera sin löpteknik. Och det kan betyda väldigt, väldigt mycket hur energieffektiv man är, bara med små, små justeringar som inte alls behöver vara speciellt stora. Väldigt många justeringar man gör sitter dessutom ovanför midjan. För det påverkar landningen och allt väldigt, väldigt mycket. Då. Men att säga att man ska fram med höften och luta sig framåt och jobba med armarna, det funkar för en del. Jag säger ju ibland sådär, luta dig bakåt säger jag till folk. Eller ta bak höften. Och det kan funka minst lika bra. Det betyder inte att de ska ha höften liksom springa med ankstjärt eller liksom bakåtlutare som är motvind. Det är inte det jag säger. Men eftersom hur de förstår och vad deras grundposition i kroppen är, så måste man säga luta dig bakåt, för annars så kommer de bara hänga rakt liksom 90 grader i midjan nästan från start. Då kan jag aldrig säga luta dig fram mer. Man får liksom försöka ta hänsyn till hela tiden hur är folk konstruerade och hur tolkar de det jag säger. Vilket gör att jag kan säga precis tvärtom. Jag fick ett meddelande, finns så länge sedan, på Facebooken som skrev. Jag hade sagt åt honom egentligen bara en sak. Luta dig bakåt. Det var allt jag sa. Luta dig bakåt så mycket du kan. Det kommer bli jättebra. Och sen så skrev jag ett meddelande. Skrev att ja, tack för luta bakåt tipset. Kapade 30 sekunder per kilometer på långpasset i veckan. Mycket nöjd. Sådär. Så att det kan göra jättemycket. Men det är faktiskt väldigt svårt att läsa sig till det. För de flesta. Mm.
Det går ju verkligen det du och jag gör ganska mycket hand i hand. Alltså det går ju att läsa sig väldigt mycket till olika pulszoner och såna här saker också. Mm. Fast de har ju baserat sig på statistik väldigt ofta. Precis som det här med att fram med höften och upp med bröstet baserar sig på en tänkt individ som har en ganska rak fempunktslinje rakt genom kroppen. Då är det klart att det funkar om de gör så. Men om du har våran teoretiska lilla uträkning på 220 maxpuls minus ålder, så kommer ju faktiskt många ha en maxpuls som ligger över de här två, eller inte över 220, men väldigt nära 220 utan att man har räknat av åldern. Så det är svårt att läsa sig till mycket utan att få hjälp utifrån.
Det är svårt att se på sig själv. Och sen är det just de här små sakerna som Fredrik har hjälpt mig med, som jag håller på att öva på nu successivt. För det är ju att lära sig som ett nytt rörelsemönster. Och det handlar ju om att jag ska bli mer löpekonomiskt. Och det är ju också, som han sa, handlar ju mycket om för min del övre delen, från höften och uppåt. Ofta så ja, är det ju det här fokuset, höften fram och ja, men fram på framfot och så. Men de här små sakerna som hur skulderbladet, nacken, alla de där små sakerna som jag håller på att träna med nu, som har varit jättebra. Och det är, då är det väldigt bra att ha någon som kan, som tittar på en. Så är det.
Och filmar du dig själv, om inte Fredrik då är i närheten till exempel?
Det var länge sedan jag gjorde det. Så att det var väldigt bra att gå till honom och få. Det var många nya grejer. Det kändes konstigt när jag var där. Och det är just därför det är bra att någon tittar, i och med att det känns så onaturligt. Men det blev ju bättre. Jag kände mig tung när jag gick tillbaka till mitt vanliga löpsteg. Mm. Så att jag försöker lägga in det här nu successivt, små bitar i mina pass. Så att jag inte riskerar någon, att det blir någon överbelastning istället. Men det funkar, det går framåt.
Mm. För Sofia så handlar det om väldigt, väldigt små justeringar. Men som betyder mycket. Men vi pratar ju millimeter och ibland nästan bara som en känsla, liksom att tänk att du är lite tung här. Jag har hängt en liten mikroryggsäck i ansiktet på dig. Nu la jag i en liten bok här. Nu tog jag bort boken. Eller något. Och då så får hon såna här små bilder i huvudet. Och liksom i millimeter räknat så är det liksom inte så mycket. Men det gör väldigt mycket procentuellt sett i energieffektiviteten. Så för henne, och sen dessutom är hon ruskigt vältränad. Det finns ju de som behöver ändra jättemycket. Och är rätt mycket softpotatis liksom i kroppen, då får man ju gå mycket försiktigare fram, för man kan ju inte ändra för mycket, och dessutom var de klena från start liksom. Så då är det ju stor risk att man drabbas av överbelastningar om man gör för mycket för fort då. Så det är ju en liten avvägning, hur långt ska man gå då, men man tar lite lugnt och så. En del kan ju, det är inte så vanligt att folk kapar rätt mycket tid per kilometer rätt kvickt. De måste då tänka på det precis hela tiden, vilket kan vara mentalt ansträngande. Men sen så tar det ju aldrig slut, utan man blir lite bättre och lite bättre precis hela tiden egentligen. Man får en annan känsla efter ett tag. Man kan bli bättre på att göra små justeringar och känner bättre vad som händer i kroppen också, ju mer man jobbar med det. Men det kan gå väldigt fort faktiskt också.
Mm. Det tar väl energi också det där och tänka på det liksom.
Ja, absolut. Och sen så när du gör en justering så spänner du dig. Mm. Det gör, kroppen gillar inte förändringar. Och vissa saker, muskler kommer bli lite extra utsträckta, och då så kommer kroppen bli lite rädd. Oj, vad du sträckte den här muskeln, nu måste jag skydda dig och hålla ihop den. Och då springer man och spänner sig, och den spänningen kostar syre. Så att ja, innan kroppen har vant sig vid rörelsemönstret så kan de här spänningarna kosta lite syre, extra syre. Men rent muskulärt så går belastningen ner i stort sett omedelbart då. Men spänningarna orsakar det här extra syret då, som kan vara lite jobbigt. Men sen ja, rullar det på.
När det gäller sådana här tester för triatleter till exempel, Jeff, vilken är viktigaste om man nu måste välja?
Om man bara välja en? Nej, men då är det i så fall helt klart tröskeltestet, för att ta reda på vart de här diverse pulszonerna, vart gränserna ska dras. Och den allra vanligaste aha-upplevelsen är, oj, ska jag träna så hårt? Åt ena hållet, uppåt. Och oj, ska jag träna så löst, neråt? Just för att det har blivit väldigt mycket här, som Sofia beskrev, mitt emellan läget i många fall då. Så att, att lära sig identifiera sina nya zoner är ju helt klart viktigast. Men ska sägas då att det är ju svårt att veta, få en helhetsbild utan också göra ett fysiologiskt maxtest och mäta syreupptagningens förmåga. För vet vi inte vart taket går, så är det ju svårt att veta hur bred ska den här översta pulszonen vara. Då blir ju den inte helt vetenskaplig, utan den blir ju lite teoretisk på toppen där då. Så att göra ett tröskeltest direkt följt av ett VO2 maxtest, det är det jag skulle välja. Men får välja ett, men väljer två.
Mm. Du, många som har, man läser gärna mycket om det här med tröskelpuls, tröskelfart, och då menar man ju alltid det här med mjölksyratröskel. Vad många inte vet att vi har ju en tröskel till den aeroba tröskeln. För det är väl inte så många som känner till som kommer till dig, Jeff?
Nej, precis. Och det blir ju gränsen mellan att jobba lågintensivt och jobba medelintensivt. Och kort sammanfattat kan man säga att det avgörs på vilket energisubstrat kroppen väljer att använda, kolhydrater eller fett, i olika utsträckningar. Och en vanlig uppfattning är ju att den är lite utkastad där någonstans. Man tar reda på mjölksyratröskeln och sen kör man lite lösare och så har man de andra zonerna. Fast så är det ju inte, utan vi avgör ju, det är ju väldigt individuellt hur hög den här aeroba tröskeln ligger då. Och ju mer vältränad du är, desto närmare max ligger den, precis som den anaeroba tröskeln. Så ja, vi jobbar med två trösklar som sagt.
Mm. Den aeroba tröskeln, när du springer dina långpass, ja, ligger gärna där.
Ja.
För de flesta springer lite för fort när de springer långsamt. Men då ska du veta var den ligger, och då måste du troligen springa lite löst, så du inte blir så sliten heller. Mm. För det är ju ingen nytta med att springa då. Och den anaeroba tröskeln då, mjölksyratröskeln, springer du snabbare än det så blir du skittrött och måste slå upp farten snart. Så att det är de här, då ska man ofta över. Jeff brukar ha sagt åt mig också att Fredrik, du tränar för löst, du måste träna hårdare. Det är jättejobbigt. Men då måste man över de här jäkla trösklarna upp på VO2 max farten då. Det är inte så roligt. Men då är det bra att veta var den ligger också, så att man slutar mesa när man tittar på klockan och så bara, ja, men det, jag vet att jag kan hårdare. Och Jeff har sagt att jag ska springa hårdare. Och så gör jag det, helt enkelt.
För problemet är att ligga mellan de här två trösklarna alltid. Det är att du kommer ju bli fruktansvärt sliten av den typen av träning. Vilket kommer hindra dig från att springa fort när det väl gäller sen då.
Mm.
Och springer du aldrig tillräckligt fort så kommer du inte få någon effekt på de egenskaperna du vill åt det hållet. Och springer du aldrig långsammare så kommer du inte få någon, eller det är klart du kommer få effekt, men inte önskad effekt på uthålligheten heller. Så make a difference.
Mm. Och så skillnaden på, jag menar alltså Sofia som springer väldigt långa distanser.
Mm.
Och andra.
Jo, det är klart det finns en skillnad där. Det beror ju på, alltså en 1500 meters löpare tävlar ju i princip i högst syreupptag. Och naturligtvis är det jätteförenklat att säga så, men för dem är det ju en direkt avgörande faktor att ha ett väldigt, väldigt, väldigt högt syreupptag. Nu har Sofia ett väldigt, väldigt högt syreupptag. Men för henne blir det ju viktigare att kunna arbeta i princip lågintensivt så fort som möjligt. Är du med på vad jag menar där? Att ha en lågintensiv tröskel så nära sitt max som möjligt, så att hon bränner stora mängder fett så länge som möjligt i sitt lopp. Medans den egenskapen blir betydligt mindre intressant för en 1500 meters löpare eller 200 meters simmare. Och för en motionär så handlar det ju om att ha en naturligtvis ett tillräckligt högt syreupptag för att orka springa överhuvudtaget. Men sen att bedriva träning i egentligen så många olika zoner som möjligt för att hålla en, variera sig så mycket som möjligt. Och inte bara den här mellanläget.
Tränar du någonting annat? Alltså en löpning?
Jag åker faktiskt rätt mycket skidor.
Mm.
Som ett komplement, och det tycker jag funkar jättebra. För vila benen men ändå jobba rätt tufft.
Och det är utmärkt bålträning också med skidåkningen. Det är ju, alla vet ju hur jobbigt det är att springa på en sandstrand. För det är så mjukt. Det många glömmer bort, det är ju att man kan ha ju en egen liten sandstrand med sig på mitten. Alltså i bålen. Vilket gör att när du landar så är det bara mjuk sand eller snömos liksom i bålen. Och då är det blir faktiskt lika jobbigt som att springa om man har en stark bål fast på sand. Är du med? Så att är man lite för mjuk på mitten helt enkelt så kan man inte, då får man en ganska lång markkontakttid. Kan inte tillgodogöra sig den kroppsegna elasticiteten som man ska få mycket energi ifrån. Det är fantastiskt viktigt med den här elastiska energin som man får i retur från kroppens muskler och senor och bindväv. Och är det så att man är lite för mjuk på mitten helt enkelt så försvinner energin bort den vägen. Lika mycket nästan som när man springer på mjukt underlag. Det är lite förenklat nu men det kan ge en ganska tydlig bild av vikten av bålträning. Som till exempel Paula Radcliffe som ju fortfarande sedan 2003 har världsrekordet på maraton hade en helt makalös bål- och höftstabilitet. Vilket gjorde att hon fick med sig energin i varje landning så bara smällde det till och så fick hon med sig all energi. Är man det minsta mjuk på mitten så får man inte med sig energin. Och Sofia som nu som tävlar på 100 kilometer, hon kan ju liksom inte läcka energi i 100 kilometer. Då blir ju längdskidor bara superkanon liksom för den delen.
Kan du se det på?
Absolut.
Alltså, även om de rör sig med armar och sådär.
Ja, det syns väldigt tydligt. Ja. Sen så är det många som också springer på ett sätt som gör att de belastar olika muskler väldigt mycket. Folk som springer och tappar höften väldigt mycket så kanske de kanske inte behöver stärka upp just bål och höft för att de inte ska tappa höften utan de ska sluta belasta höften för mycket helt enkelt. Det är ett ganska stort bekymmer att folk belastar kroppen alldeles för hårt på ett sätt de inte behöver då. Så att det bromsar mer än vad det driver då. Men bra, stark bål och höft är ju viktigt då, även om man kanske inte behöver börja där. Folk vill gärna ha genvägar. Och så ligger man i plankan i 15 timmar per dag. Liksom,
och stretcha lite.
Ja, och så tror man att, ja, lite hjälpligt. Och så tror man att man ska bli en bra löpare. Och ofta så räcker det med, ja men spring då. Alltså, spring mycket och spring hårt. Och ibland lugnt. Beroende på då vad man ska ha för, vad man har för mål och vilken nivå man är på. Då, såklart. Men du kör ingen extra styrketräning då, Sofia?
Jo, jag jobbar ju med sån här DNS-träning. Dynamisk neuromuskulär stabilisering. Just för att stabilisera de små musklerna. Mycket som bygger på det tips jag fått av Fredrik också. Jag jobbar med en naprapat, Magnus Bergström. Och det han har hjälpt mig med och det Fredrik har hjälpt mig med har varit väldigt kompletterande. Så att mycket den typen av träning. Och det har gjort mycket enorma resultat.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det måste man ju faktiskt ta klart för sig att även om man, alltså alla kroppar har inte förutsättningar att springa som de är från början. Utan då måste man ju börja jobba med andra grejer. Hur ofta ser vi inte stela höftböjare, till exempel?
Mm.
Alltså skrämmande stela höftböjare, risk för ohälsa, även om du inte vill springa. Och det är ju väldigt grovt, grova drag. Men när du kommer upp på en ännu högre nivå som Sofia, då blir ju de där... Det är ju då det börjar räknas verkligen med de här små kompletterande grejerna. Och lära sig spänna an en liten, liten muskel inne i ljumsken. Ja, men ja, det kanske inte nybörjarlöparen har någon större nytta av. Men för Sofia kan det vara en direkt avgörande faktor.
Pallen eller inte liksom.
Typ.
Ja.
Men stretch och yoga, alltså det är inte det som är...
Det blir lite liknande yoga för mig att göra de här rörlighetsövningarna. Rörlighet tror jag är något många glömmer bort. Och sen är det så, när vi har passerat 25 så kanske vi behöver lite extra. Jag slarvade ju med det mycket tidigare. Och det gav ju också att jag blev väldigt stram i höftböjan och fick väldiga problem. Så att det är en daglig rutin i mitt dagsmönster för att jag ska fungera och kunna träna. Så att rörligheten är ju, det är otroligt viktigt.
Mm.
Men sen så behöver ju då Sofia jobba kanske med sin rörlighet lika mycket som många motionärer. Därför att eftersom hon springer hysteriskt många kilometer i veckan och har ett väldigt aktivt jobb. När du står mycket överhuvudtaget och gör tester på folk sådär. Så har hon en god rörlighet från start. Hon rör sig mycket på det sättet hon ska röra sig när hon tävlar. Hela tiden i sin vardag. De flesta människor liksom, kör barn till dagis och sitter på jobbet all annan tid. Ja, men då måste man kanske ha lite större fokus på rörlighet. Då kan man igen då, tittar man på, om man kollar på Sofia, hon är med i landslaget. Hon gör inte jättemycket rörlighetsträning. Då behöver inte jag göra det heller. Jo, det behöver du. För ni har helt olika liv och liksom olika startpunkter just nu.
Och sen om man väljer att kalla det för yoga eller för DNS eller NURAC eller vad som. Det är lite, vi är ju väldigt snabba idag. Trenden är ju att man ska stoppa allting i ett fack och så ska man säga, men jag tror på yoga.
Mm.
Och det är väl bra. Alltså jag säger inte att yoga är dåligt, utan jag säger det att för löpningens skull så handlar det om att komma ut i ytterlägen och träna på sin rörlighet. Sen vad man väljer att kalla det för, det släpp det. Och jobba bara med rörligheten.
Mm.
Hitta något som passar dig och gör det.
Ja. Sen behöver det inte vara att man ska iväg på ett pass som tar en timme. Nej. Eller vad det är, utan bara man får lite rutin, det räcker med ett par minuter så får nog alla till det innan man ska ut och springa eller efter, att bara få några övningar eller just om man sitter då mycket på jobbet, det krävs inte mycket, får man bara rutin på det så går det lätt.
Är det viktiga att man faktiskt gör det varje dag då, snarare än vad man...
Det beror ju helt på vad för egenskap det är man behöver komplettera. Om du har en extremt dålig, alltså extremt svaga framsida lår och måste jobba med svintunga benböj, då kanske du inte ska göra det varje dag. Men som det vanligaste är ju hos sittande att man har en begränsning i höftregionen, och det kan man ju faktiskt jobba med varje dag och flera gånger om dagen. Där är det väl nästan the more the merrier lite grann.
Fast det är ju ingen som gör det varje dag.
Nej, jag sa att man kan.
Ja. Jo, ett kort tag gör de flesta det. Men det är så att sitter vi här nu och säger så här, det här ska man göra varje dag. Så kommer folk säga, ja det ska jag göra varje dag. Och så kommer du hålla kanske till kaffet när de gör det. Och sen så är det klart med det då. Ibland så brukar folk fråga mig just, men hur ofta ska jag göra det här? Och hur ofta ska jag köra styrketräning? Löpspecifikt, ska jag köra det? Hur många gånger i veckan? Räcker det med en gång? Är det ett eget pass? Är det före eller efter långpasset? Eller före eller efter intervallpasset? Och då brukar jag vägra svara helt enkelt bara. För om jag säger att det ska, ja, optimalt kanske är att det är ett eget pass. Ja, nej, då hann jag inte ett eget pass. Ja, men om du inte hinner det, då kan du väl köra i samband med löpningen då. Ja, men var det före eller efter? Och var det långpasset eller inte? Ja, men sluta nu. Så att då fastnar man i om jag har sagt någonting på det. Och det viktiga är bara att man, men gör det bara helt enkelt. Är det bra att göra lite varje dag? Ja, för många. Inte för en del är överrörliga, som är vana att vara rörliga. Och det värsta är att de brukar göra jättemycket rörlighetsträning. De stretchar som galningar, för de är vana vid att vara jätterörliga. Mm. Och det är få människor nästan som är så skadade så mycket som är överrörliga människor.
Ja. Man vill göra det man är bra på.
Ja, men precis. Så är det. Det finns ju alltid en förkärlek att göra det man är bra. Alltså det är ju, motsägelsefullt som det är. De som tycker att det är allra roligast att springa 400-ringar, det är ju sådana som har förmågan att pressa sig själv så att de verkligen håller på att typ dö när de går i mål varje gång. Och sen återhämta sig lite snabbt på 2 minuter och göra det igen. För de är förmodligen bättre än alla andra i löpgruppen på att göra just den typen av träning. Även om det är väldigt, väldigt destruktivt för dem och de mår inte bra. Så tycker man att det är kul att göra det man är bra på. Och så finns det någon långskotte som tycker det är kul att springa ihjäl alla på 50 kilometers pass. Och är jättejobbigt, men det är roligt för man är ju bäst på det.
Men om man tror att man återhämtar sig på 2 minuter från 400 meters tävling så har man
aldrig sprungit 400 meter. Jag sa intervallpass, inte tävling.
Säger jag som har sprungit några tävlingar på 400 meter. Jag tar inga jävlar mig 2 minuter, det kan jag säga. Herregud, man är död en halv dag efter ett sånt lopp.
Ja. Jag har ju inte den förmågan själv, så jag har ju faktiskt aldrig provat. Utan jag...
Ja. Ja, jag har mått mycket, mycket sämre av 400 meters tävlingar än vi har gjort när jag har kört Ironman faktiskt efteråt. Det håller i sig längre i och för sig sen, kanske sen med att man kan vara tröttare dagen efter på en Ironman. Men fruktansvärt illa när man kör så här kort.
Och löpning var inte det du tränade helst?
Jo, jag tycker det är jättekul att springa, men jag är ju totalt värdelös själv på det. Och utföra löpning.
Ja, fast inte riktigt va?
Nej,
du, det var... du simmar och cyklar bättre bara än vad du springer.
Ja, ja. Och... Mm. Ja, men då var man ju tillbaka där igen. Då har man ju lite... Det beror ju på vad man har satt för mål själv. Liksom. Och tidigare så satte jag väldigt höga mål med mitt idrottande överlag. Och då räckte inte löpningen till. Och då får man ju en uppfattning om att man är en dålig löpare. Fast egentligen så är jag väl en ganska god löpare. Så det är de där jävla målen igen då. Det gäller att lägga dem på rätt nivå och sen hitta en träning som man klarar av att utföra ifrån dem. Då.
Och Jeff är ju ett sådant jättebra exempel på det här att det kan vara svårt att läsa sig till bra löpteknik. Det finns få människor som jag har träffat som är så extremt kunnig på löpteknik och träning överhuvudtaget som Jeff. Extremt kunnig. Men vilket ibland sätter käppar i hjulet för han. För att han vet så mycket och sen så låser det sig helt enkelt. För han försöker göra för mycket liksom och för intensivt hela tiden. Mm. Så att nu har ju vi tränat ihop lite grann. Och jag kan säga att det har varit det svåraste problemet för mig har varit att hitta när Jeff inte ska tänka på det han kan och vet faktiskt. Utan bara glöm det. Ja, men jag måste ju göra så här. Nej, men skit i det nu då. Glöm allt du kan. Och det som egentligen har varit nyckeln här nu på slutet då, det är att få att vi har... Vi har kört mycket samba och salsa träning pratar vi om sådär. Det handlar om att hitta ett helt annat sväng och gung och flyt och rotationer och liksom man ska tänka att han är lite berusad dansar salsa liksom.
Och jag är ju hårdrockare och kan tillägga ja. Så att jag har ju aldrig riktigt rört mig i de regionerna överhuvudtaget.
Nej, salsa är inte det man tänker på när man ser Jeff springa, det kan jag ju säga. Men det är den avslappningen som har behövts helt enkelt. Att du faktiskt har glömt också det som du kan.
Mm. Så att jag har det skittufft på jobbet nu sen. Jag har glömt allt jag kan. Jag kommer inte ihåg någonting. Men nu ska jag göra det här? Nej, det har jag glömt.
Ja. Ta några salsasteg.
Ta några salsasteg bara. Mm. Och en tequila så bara det är bra sen.
Mm. Men har du några mål nästa år då?
Nej, det har jag inte. Det skulle jag inte säga. Utan jag tränar på för det är roligt. Mm. Det är kul att följa alla andras utveckling istället.
Det är det som Jeff och jag gemensamt. Vi tycker att det är ohyggligt roligt att få andra människor prestera. Och så har vi Sofia som är så schysst så hon glädjer oss med sina prestationer. För vi kan inte göra dem. Så jag hjälper med löpteknik. Men Jeff hjälper ju också Sofia en hel del då med massage och fysiken och sånt där.
Ja, jag har ett helt team runt om mig.
Jag har många som går in i din träningsdagbok nu.
Ja, så nu måste jag bara prestera också.
Det kommer ju sen. Det är ju det. Alltså, kravet på att prestera... Det sätter man ju upp själv och det är oftast det som sätter käppar i hjulet för oss. Och tyvärr så vet ju oftast vi i omgivningen bättre än idrottaren själv att du kommer prestera. Men kanske inte så snart som du har tänkt dig. Så vi är riktigt duktiga på att belägga oss själva med press och tryck.
Ja, man ska ju inte stressa. Jag har ju långsiktiga mål också. Nu får vi se vad det ger på VM här. I och med att jag började träna med David för bara ett par månader sedan. Men jag har ju långsiktiga mål som jag ska jobba emot med hjälp av de här personerna.
Och vilka är det? Målen?
Det är ju Comrades då, först och främst 2017. Världens tuffaste asfaltslopp ultra i Sydafrika i juni. Som nästa år går upp för då, 88 kilometer.
Och många höjdmeter.
Mm. Ja, det är 2000. Mm. Så då ska jag ju få hjälp här av Fredrik med lite extra backteknik uppför och utför, för det tror jag kommer behöva.
Vad snittar du på ett 100 km lopp i fart?
Jag vet inte. Nej, men allt mellan 4.35, 4.40. Mm. Alltså, det är så mycket som spelar roll, men det är väl i alla fall där jag vill ligga.
Mm. Så. Och det kräver ju en viss fart alltså. Mm. Det är bara att ut och prova och springa några tusingar på 4.40 och vila emellan. Mm. Så faller många ifrån ganska fort.
Mm. Och ska du göra 100 stycken?
Ska du göra 100 stycken utan att vila. Mm. Med en nummerlapp dessutom. Så att långdistansen går ju fort idag.
Ja, tittar man på farterna på ett mästerskap på 100 km så är det går ju riktigt, riktigt snabbt. På här sidan är de ju nere på under 3.45 per kilometer i 100 km. Så att kvaliteten på passen blir ju också viktiga om man vill hålla den farten på tävlingen. Så att jag måste ju ligga ofta på min tävlingsfart eller lite snabbare. Så att tidigare när jag körde flera mil i veckan och kanske låg betydligt långsammare, det var väl bra då. Mm. Men nu måste jag vara på de farterna jag ska vara van för min tekniks skull. Att jag ska lära kroppen att det är här jag ska ligga. Det var rätt intressant just med naprapaten som sa det. Att nu, din kropp känns bättre nu när du ligger på din fart. Mm. Istället för de här långsamma som blir lite onaturligt. Men det är ju som sagt vem man är och vad man ska göra. Men för mig har det blivit färre mil i veckan, men mer kvalitet på det jag gör.
Mm. Vi har inte pratat så mycket om överträning.
Nej, men jag ser ju nu när man tränar på en hög nivå så blir det ju jätteviktigt att hålla koll på det där. Och det tycker jag har fått bra hjälp nu av att se på pulsen. För nu, jag var ju på träningsläger här på Gran Canaria för någon vecka sedan och fick faktiskt hoppa en del träningspass för att pulsen rusade alldeles för högt med tanke på vad jag höll för fart. Så det var väl ett tecken på att jag kanske hade kört rätt hårt och behövde vila. Mm. Och då var det lättare också att vila när jag hade den att titta på. Så att ja, jag kanske var på väg att gå lite för hårt, men då höll jag koll på det och vilopulsen och nu är jag tillbaka igen.
Och där är det ju jätteskönt att du har en tränare. Jag tror att det är många som då, äsch, jag sliter med dem. Men, ja. Men om David säger åt dig.
Jo, men jag tror det bästa med att ha en tränare, det är just att ta de besluten. Mm. För att man vill ju inget annat än att träna. Och är man på träningsläger utomlands så är det klart att man är där för att träna. Inte för att ligga på stranden och sova. Så att det var väldigt skönt att någon bara tog besluten att nej, du tränar inte. Då är det så. Och det var precis det jag behövde höra.
Mm. Och vi har en så enorm tradition i Sverige av timhets. Och det är klart att volym är en, det var som Fredrik pratade om tidigare, för löpare i början. Och har en väldigt, det finns en direkt samband mellan volym och prestation. Men det går ju liksom, det finns ju en gräns där också. Till slut så har du bara, om du bara jobbar med att höja volymen hela tiden och vill göra så många träningstimmar som möjligt, så kommer du ganska snabbt nå ett tak. För det finns inte fler än 24 timmar på ett dygn. Och några av dem måste man sova och några måste man äta och så vidare. Och då bara försöka skotta in timmar på ett träningskonto, då blir ju det tar ju stopp när du nått det taket då.
Men det ser ju bra ut på Fanbit.
Det ser jättebra ut på Fanbit och sådär. Och anledningen till att det ser bra ut, det är att vi har den traditionen i Sverige. Att tid är allt, men nu jobbar du med vad som faktiskt sker under de där timmarna. Och det är nu resultaten börjar komma. Men det är inte sagt att man inte först kanske måste lägga många år där man fokuserar väldigt mycket på volym för att säkra upp att man håller. Men någonstans så når man det där taket som sagt, och då måste man göra annat.
Det som också är lite åldersrelaterat, att har man gjort sin volym under många år så är det lättare att skala ner och mer jobba kvalitets- och intensitetsbundet. Då. Mm. Det är därför det blir så tokigt när löpare som börjar närma sig 40 sådär, och så säger de, nej men du vet, jag gör inte så mycket volym längre, utan jag kör ju mest kör kvalitet på passen. Ja, det är ju jättebra för dig, va? Men kanske inte för en 26-åring. För de måste fortfarande skotta in sin volymbank innan de kan göra det på
det. Ja, det blir lite dumt när den generationens lite äldre idrottare då helt plötsligt säger, tänk om jag hade gjort så här från början. Mm. Ja, men ja, tänk om. Men då hade du ju inte haft, det kan du inte säga. Då hade kanske inte aldrig kommit till den här nivån överhuvudtaget om du hade gjort så från början. Det vet vi ju inte. Vi kan inte hålla på och spekulera med massa om. Utan det man har man gjort, och det får man ju jobba ut efter.
Lycka till, Sofia.
Mm, tack så mycket.
Jag har koll på dig.
Ja.
Stort tack ska ni ha.
Tack själv.
Tack. Kom.
Det är väl en bra idé.
Mer om Sofia hittar ni på Sofias kost- och löparcoaching. Om Jeff på activitus.se och Fredrik på springsnabbare.se. Ja, ni hittar dem nu också på Instagram. I ett annat avsnitt framöver kommer ni få lyssna på Europamästaren i 24 timmars löpning. Maria Jansson och hennes coach Andreas Falk. De berättar om vägen till guldmedalj. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.